Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Alltså jag måste säga att jag är så himla peppad på det här avsnittet. Alltså extra mycket peppad. Jag är peppad på alla mina avsnitt och tycker om dem jättemycket allihopa. Men det här för mig är extra, extra speciellt. Och det är för att den här gästen betyder mest för mig i hela världen. Det är the love of my life, William Johansson, min partner, min sambo. Och för dig som lyssnade på avsnittet som jag bara släppte för 2 dagar sedan, så vet du också att han är pappan till mitt barn, för att vi väntar vårt första barn tillsammans. Och jag är så glad över att han är här och ville vara med, och han kommer berätta sin fantastiska livshistoria. Lite bakgrund så kan jag säga att William är KBT-terapeut och jobbar med det inom behandlingsbranschen, och han har själv en väldigt lång bakgrund inom behandling, kan jag säga, på olika sätt, och det ska han få berätta mer om. Men han och jag träffades när vi pluggade till beroendeterapeuter, så shoutout till Stensunds folkhögskola och Lars, vår lärare, som antog oss så att vi kunde träffas. Så fint, det har verkligen förändrat båda våra liv, både professionellt och uppenbarligen då privat. Men hur som helst, det är allt jag tänkte säga idag innan jag drar igång avsnittet med William. Så enjoy och varmt välkommen till William Johansson. Det känns ju lite ovant att göra det här med dig.
Jo, det gör jag verkligen. Är det så här du inleder liksom?
Ja, jag brukar du lyssnar på min podd. Du vet ju att jag brukar ju bara öppna upp med någon så här random.
Ja, just det. Och absolut, jag har ju sett din, jag har kollat på din podcast. Alltså jag har både sett och hört. Det var en av de första grejerna som jag sa till dig ändå innan vi hånglade på sig, innan vi var tillsammans.
Ja, innan det med.
Exakt. Alltså jag sa att jag var imponerad av din podd.
Ja,
jag tyckte att den var så bra.
Ja, det var när vi var på en av träffarna i skolan och vi knappt hade pratat med varandra, så sa du det. Och jag var ju alltid den tysta tjejen i klassen, så du blev nog lite förvånad över att jag hade en podd.
Just ja. Just ja.
Eller hur?
Precis, för du sa inte så mycket. Skillnad från mig, jag som pratade hela tiden istället. Så vi var ju motsatsen till varandra i vår... Eller liksom motsatta roller.
Ja.
I våran klass kan man säga, under vår utbildning.
Du var den som räckte upp handen och hördes väldigt mycket, och jag var den tysta.
Du var verkligen motsatsen.
Det är därför jag tror många blir förvånade också när vi, i vår klass, när vi blev ihop också.
Verkligen.
För vi var på helt olika ändar av spektrat på något vis.
Totalt, helt och hållet.
Om de bara visste om min podd då och visste hur mycket jag pratar här, så kanske...
Och det var ju många som sen upptäckte det, såklart.
Ja.
Var ju. Och då tror jag också att de flesta har varit förvånade, precis så som jag har varit, såklart.
Ja, jag kommer ihåg att du sa att du var imponerad av mig. Jag bara, åh, William är imponerad av mig.
Ja, just det. Wow.
Och det var kort efter det som vi också fick upp ögonen för varandra faktiskt. Undrar om det var på grund av min podd, kanske.
Det kanske var det som var entrén. öppningen på vår relation.
Det var öppningen på ett sätt, med tanke på att det faktiskt var det första som vi pratade om, nu när jag tänker efter.
Absolut.
Ja. Men det är inte vår relation vi ska prata om den här gången i alla fall. Det kanske blir i framtiden.
Absolut.
Utan vi ska prata om dig idag.
Ja, det ska
min
vi.
Min älskling.
Exakt.
Vad sa du?
Det är jag.
Ja, det är du. Går det bra med
det? Jag har märkt det här. Det var ju det här vi förstod. Att det kommer, jag kände direkt när vi började att det kommer vara en utmaning när man är tillsammans och som vi är. Vi har en sån personrelation. Och sitta här, det blir liksom en helt annan grej än när du har någon annan gäst. Det märker du på en gång.
Det är det jag menar. Det här blir, ja, och du verkar inte trivas med micken där riktigt, eller går det bra eller?
Nej, men det känns som att jag har en väldigt nära mig. Jag är väldigt ovan att ha saker så här nära mig.
Du får skjuta bort den lite mer om det känns bättre. Testa någonting annat då.
Men det här blir bra. Vi kan också bara tillägga här för din publik om vi vill att vi är lite så spaciga nu, för vi har faktiskt varit på retreat tillsammans här nu i 4 dagar, va?
Ja, 4 dagar.
4 dagar, precis.
Meditationsretreat.
Meditationsretreat har varit på en retreatgård. Så när man är i den atmosfären i 4 dagar och man inte pratar och bara befinner sig i en väldigt annorlunda typ av miljö som är väldigt avskalad. Ingen telefon, ingenting att läsa, ingen tv.
Ja, precis, man fick inte ens med sig böcker att läsa.
Inga interaktioner.
Nej. Vi pratar inte ens med varandra där.
Nej, precis. Och vi sitter stilla och mediterar, vad var det nu? 5 timmar om dagen ungefär,
va? Ja, precis, exakt.
Och så går vi upp vid 6-tiden, någonting jag fan inte var. Och vi går och lägger oss vid 10-11 kanske. Och däremellan så är det bara tystnad och meditation. Och man arbetar. Och det leder till att man blir lite annorlunda så här, mentalt, kognitivt, strax efteråt, som vi är just nu. Man känner sig lite så här, jag vet inte, hur ska du förklara det så?
Ja, men alltså, det var ju första gången, du är ju rutinerad, det kommer vi komma till inom det här. Men för mig var det här väldigt nytt, jag har aldrig gjort någon sån här grej innan. Och det var bara så här jättekonstigt, att, för det första måste jag säga, att vara i den miljön när man inte pratar med folk. Alltså det var ju tystnad liksom. Så till och med att sitta, när vi satt och åt lunch eller middag och frukost och så, då skulle man ju bara sitta med folk som man inte känner. Och du var ju också där såklart, men för mig var det mest folk jag inte känner. Och så bara sitta i tystnad och äta, och det kändes så jävla konstigt. Alltså det var så här, gud, det känns som att jag borde säga någonting till de här personerna, jag borde prata, men det var också väldigt skönt att slippa det här kallpratet, för jag pratade om det i den här podden ganska mycket, att jag lider ju av social ångest ganska mycket, och typ att jag tycker det är jobbigt det här med kallprat och så, för på det sättet var det ganska befriande och skönt. Och det häftiga var att jag märkte att jag saknade inte min telefon för 5 öre. Men det var verkligen då, för att man var i den här miljön, så blir det som att man kommer in i den här bubblan. Och någonting som är ovant för någon som mig som inte har gjort det så mycket är liksom att när du sen kommer ut i den riktiga världen, det var typ jobbigt att titta på telefonen igen. Alltså jag trodde typ så att jag skulle vara så här, åh, äntligen min telefon, nu får jag titta på den igen. Men istället så blev det liksom att jag kände bara, åh nej, jag orkar inte. Jag orkar inte ens titta på mina sociala medier. Jag orkar liksom inte titta på de här medierna. Jag blir bara stressad av allting. Så för att komma till det du sa, så är det är väldigt så här, det blir en väldigt stor skillnad att komma tillbaka till den riktiga världen på ett sätt som jag inte förväntar mig. För man tänker så här, meditationsretreat, och tänker man, då kommer jag känna mig utvilad och det kommer kännas jättebra och liksom man har ny energi. Och det där finns ju också. Men det är verkligen som du säger, att man blir lite så här bara, wow, gud, lite groggig nästan efter de här dagarna på något sätt. Man måste vila lite på något sätt.
Exakt, och jag tror också att det är för att man adaptivt, för att vi människor är så himla adaptiva och anpassningsbara, att man anpassar sig då efter den miljön under de här dagarna. Och hela nervsystemet och allting hinner liksom på något vis komma ner varv och anpassa sig ut efter den miljön. Och sen då när man kommer ut i världen, så det är kanske det som är nackdelen med det, då blir nästan överväldigande till en början, för man har varit så himla begränsad rent intrycksmässigt. Det känns som att man reser tillbaka till 50 år i tiden på sätt, till den här gården, kanske till och med ännu längre tillbaka, 70 år. För att det är en sån atmosfär, och i början då när man kommer därifrån tillbaka till vardagen och man blir exponerad för alla uttryck igen, telefonen, vänner, arbete och allting, och bara hela stan när vi kom till Stockholm igår liksom, bara det i sig blir på ett sätt nästan lite överväldigande till början för sinnena, för man har blivit så himla avskalat under de här 4 dagarna, så det blir en chock på ett sätt.
Ja, och det förväntar man tror inte att det är så. Man tänker, nej, att det är bluff och båg när man hör andra prata om att alltså, energi är det så jobbigt, bla bla bla.
Just det.
Men bara du som har gått på Drottninggatan en lördag i Stockholm, du vet att så här, hur mycket energi det faktiskt kan påverka.
Absolut, och intryck också för hjärnan, även rent kognitivt, alltså rent intrycksmässigt, bara liksom just alla ljud, allt buller. Och när man vänjer sig vid det, ni har hört om många som faktiskt sover visserligen väldigt dåligt, såklart, när man får in mycket buller från trafiken och sådär, men det är nog som att man adaptivt vänjer sig på något vis när man lever i det, och sen när man lever ur det så anpassar man sig till det, då blir det nästan jobbigare att komma tillbaka till bullret, för att man märker den här skillnaden. Och jag tror som sagt att det har mycket att göra med att hjärnan är väldigt plastiskt. Man pratar om neuroplasticitet, just att hjärnan är gjord av plast på ett sätt, att den är väldigt formbar och man anpassar sig under den här korta perioden, tror jag. Och sen blir det då väldigt överväldigande när man kommer tillbaka till allt brus och allt buller, som sagt, till staden.
Alltså det är supernaturligt egentligen.
Ja, men det är ju det, verkligen. Men det intressanta med det här är att under de här 4 dagarna så är det så att man, när man lever i en avskalad miljö, så är det som att uppmärksamheten, som du märker, inte går lika mycket till de yttre externa objekten utanför den, utan oftast mer, vart då någonstans, Sara? Jo, såklart, som vi märkte.
Mm.
Till de interna upplevelserna. Och det blir någonting speciellt med det där.
Mm. Ja, att vända inåt istället för, som man är van vid, att vända allting utåt hela tiden, menar du?
Ja, men eller vad skulle du säga?
Jo, verkligen. Ja. Att det är en helt annan värld som man knappt ger sig själv. I det vanliga vardagslivet ger man ju aldrig sig själv tillfälle till att lära känna sin egen inre värld. För man är så himla mån om hela tiden att lära känna andra människor, att lära känna vad man gör, liksom alla yttre grejer och saker man ska göra i den yttre världen. Men man liksom glömmer bort det här inne. För man har inte tid med det. Man har inte tid att sitta och meditera i en halvtimme eller ens en kvart eller ens 5 minuter många gånger. För man tänker, det där hinner jag inte, för jag måste göra det här. Jag måste göra allt det här. Och sen helt plötsligt då är du på en plats där du faktiskt får tillfälle att inte bara vara i en halvtimme om dagen, utan flera timmar om dagen, dygnet runt. För du är bara med dig själv. Och jag hade aldrig kunnat göra det för några år sedan, tror jag.
Just det.
Utan jag har liksom behövt gå igenom ganska mycket processer. Och liksom, för det ska jag säga också, att jag är glad att jag har kommit in i meditation. Bland annat på grund av dig, sen jag blev tillsammans med dig, att jag har liksom börjat meditera mer. För annars tror jag att den här hoppet från att inte ha varit med mig själv på det här sättet alls till att helt plötsligt komma in i 4 dagar där jag bara ska sitta med mig själv, det hade varit jätteöverväldigande för mig, tror jag.
Just det.
Och nu kan det bli överväldigande ändå förstås, för det dyker upp väldigt mycket ångest, mycket så här gamla, alltså jag märkte när jag satt, eller när jag sitter så där, att det kan dyka upp minnen som jag inte tänkt på flera år, och så bara just den där grejen, och ibland väldigt smärtsamma saker, ibland jättefina saker. Det är väldigt, väldigt blandat, så man vet ju aldrig vad man får. Så det är verkligen, det låter så himla klyschigt när jag säger, men det är verkligen en inre resa. Så istället för att resa runt hela världen som jag gjort tidigare i mitt liv, så blev den här liksom resan någonting i mitt inre på något sätt. Och då att helt plötsligt komma från den här inre världen i sig själv till att vara i det yttre igen. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt att anpassa sig igen. Och då var jag bara där i 4 dagar. Liksom. Så jag kan bara tänka om man gör det ännu längre, eller bor på det där sättet som många faktiskt gör, som är typ munk eller nunna. Liksom.
Man lever den livsstilen, just det. Ja. Precis, absolut. Men det är som du säger, just att bara möta sig själv. Och sen är ju såklart tanken med de här retreaterna inte att man ska stanna där och låsa in sig själv på ett kloster eller i sitt rum under liksom resten av livet, utan hela tanken också, även med det stället, även de som bor där under en korta period eller ibland något år eller flera år, är ändå alltid att komma tillbaka till det enkla vardagliga, tillbaka till livet som det faktiskt är, och inte ha leva med lika mycket undvikande, kan man kalla det egentligen.
Mm.
Och ändå att kunna leva i det, i sin upplevelse, och smälta samman med den utan allt för mycket motstånd som vi oftast undermedvetet har ändå i våra liv överlag, så är vi väldigt aversiva utan att vi oftast märker det. Mm. Och det här är ett sätt att komma närmare sina relationer, sin arbetsplats, sina kollegor, sin miljö som man lever i, oavsett hur den må se ut eller vara. Så att det är ändå liksom ett sätt, alltså, det är inte en flykt, utan det är motsatsen. Det är ett sätt att komma närmare. Poängen med det är egentligen att kunna leva och möta sig själv egentligen. Det är det handlar om, för vi oftast flyr ifrån oss själva. Och som du pratade om väldigt skickligt här i din podden, och just att alkohol är ju oftast kanske en av de mest vanliga sätten, såklart, att göra det på. Men som sagt, det är inte bara alkohol. Vi som har studerat till beroendeterapeuter här nu under året, vilket var såklart utbildningen där vi träffades, som du har delgett under din fantastiska life story.
Ja, i min life story också, ja. Precis, det har jag berättat.
Exakt. Ja. Så du outar ju det där.
Bra, du gör cross promotion här nu, kallas det, när du gör reklam för ett gammalt avsnitt. Det är bra.
Coolt, du ser. Jag är natural.
Ja, uppenbarligen.
Och sådär, så att där har vi lärt oss att det är många saker som man kan använda sig av för att fly. ifrån sin upplevelse. Som olika distraktionsmoment och så vidare som man kan fly på många olika vis. Och ofta så leder det till konsekvenser som inte är så gynnsamma för oss eller vår omgivning på lång sikt. Men på kort sikt så är det väldigt lockande för att det tillfälligt gör att vår upplevelse blir lättare att härbärgera eller hantera. Men på lång sikt så ser vi oftast att kanske alkoholen då, som ett exempel, kan leda till förödande konsekvenser av att vi får bakfylla eller att vi får ont i huvudet, mår dåligt dagen efter.
Ja, det kan leda till döden till och med.
Vi blir av med jobbet eller till och med så pass, ja. om man tar i extrema.
Jo, precis. Om jag drar det till det mest extrema så är det faktiskt där det kan leda till. Men och det är därför det är så vanligt att byta ett beroende till ett annat. Alltså att när man slutar med alkohol att man gärna börjar träna som en idiot eller man hittar någonting annat som man blir helt manisk inom. Och det är just därför, för att komma tillbaka till det här med meditation, varför det blir så himla viktigt. För i alla fall jag känner det som någon som mig som tidigare haft alkoholproblem, att jag märker att det är det jag har gjort sen jag blev nykter, att jag har hittat liksom nya saker som jag byter ut alkohol mot, som kanske inte är lika farliga eller som samhället skulle säga som att det är fel, och som kanske inte är fel på många sätt men som kanske inte blir så himla nyttigt ändå. Och då har liksom meditationen för mig nu blivit det här sättet för mig att slippa att hitta nya saker som jag måste ägna min hjärna åt eller ägna mig åt för att fylla det här tomrummet i mig som finns där liksom.
Just det.
Och det är ju där man får sitta med i meditationen och acceptera alla de här grejerna. Det är tomrummet och vara med sig själv.
Och bekanta sig med det.
Precis.
Och prata samman med det. Exakt.
Man heter samman med det, acceptera sig själv, acceptera det man är, acceptera läget, sitt liv, alltså allting liksom. Och det är därför att liksom, för nu kanske du som sitter och lyssnar tänker, men varför går man in på en sån där 4 dagars retreat och man blir helt paj efteråt? Alltså det är inte det, så, det är inte det man blir, utan i längden så ger det ju så mycket mer. För att så här, det har ju du berättat för mig som har gjort det här mycket, att liksom nu var det ju bara 2 dagar sedan vi kom från det här retreatet.
Ja.
Men med tiden så ger det ju liksom, vi ringar på vattnet på det sättet att det blir ökad välmående, du är mer närvarande i dina relationer med andra och det sprider sig även till andra liksom i din närhet på något sätt, den här energin som du får.
Det, och sen gör ju allting så mycket bättre också. Allting du gör så mycket bättre.
Ja, man är ju så närvarande.
Exakt, när du är närvarande i din upplevelse så är det som att även allt du gör det mycket mer väl, mycket mer ordentligare, mycket mer bättre, mycket mer kvalitet.
Mm.
I det, för jag tror också vårt samhälle är väldigt orienterat utifrån kvantitet och inte så alltid så mycket kvalitet.
Mm.
Och det är som att den här aspekten utav ren närvaro har en förmåga att även få in en mer kvalitativ karaktär i det vi gör och hur vi förhåller oss till oss själva och vår omvärld. Så att,
verkligen.
Ja,
och det är det som blir grejen, att även om man tränar ju på att vara närvarande när man sitter i meditation, och det att träna på det, då det är ju som att gå till gymmet och träna muskler, för då kan du också använda den muskeln sen även ute i det riktiga livet.
Exakt.
Liksom. Exakt. Istället för att sitta på en fikadejt med någon med någon kompis och liksom inte ens vara där för du tänker på vad du ska göra sen, och istället är du faktiskt där nu. Och det har jag märkt jättestor skillnad på mig själv bara på kort, bara de här månaderna sen jag träffade dig och jag börjat med det här, att jag är mer här liksom.
Just det.
Och det är så jävla coolt. Men vi kommer komma tillbaka, kanske misstänker jag, lite mer till meditation och så, för det är ju en väldigt stor del av din historia.
Absolut.
Men vad säger du, ska vi backa tillbaka bandet lite grann? För du är snart 35 år fyllda, ska jag tillägga.
35 är precis. 35 är, det stämmer.
Du fyller 35 om 2 veckor.
Jag tänker på dig när jag tänker på ålder. Det är du som blir 36, jag blir 35.
Ja, precis. Exakt. Så du är mitt lammkött.
Jag är ditt lammkött, precis.
Exakt, så att vi ska backa tillbaka tiden nu, vad blir det? 32 år ungefär. För det var då den första största händelsen i ditt liv hände.
Just det, precis. Så jag kom hit då till Sverige när jag var ungefär 3 år gammal. Med min mamma från, där det tyvärr just nu är krig, vilket är lite dramatiskt, men från Kiev, Ukraina. Och vi kom hit som resultat av att min mamma trodde att vi skulle få ett bättre liv här. Inte för att vi hade något sämre liv där egentligen, tvärtom. Vi hade allt vi behövde där, vi hade min familj och min far där och en bror också. Och vi hade det ganska väl där. Men min mamma kände ändå att hon, på grund av att Ukraina var ju självständigt precis där något år tidigare, 1991, splittrades ju Ukraina från Sovjet.
Just det.
Men då var det lite så oroligt kan man säga i landet, och min mamma tänkte väl att ja, på lång sikt så är det nog bäst om vi kan flytta till Sverige, för det verkar vara liksom bättre förutsättningar och så vidare som Sverige är känt för. Så vi testade det, tänkte hon. Och det här var även i samband med att hon träffade en man, såklart, som historierna brukar grunda sig på. Kärlek och så vidare, som hon flyttade ihop med. Och sen var det så då att den här mannen, och han var kanske inte så stabil som han till en början utgav sig lite grann för vara, kan man säga. Så visade att han var ganska ostabil, han hade mycket psykiska problem med sig själv, nästan lite smått gränsfall till psykisk sjuk kanske. Så det ledde till att vi fick ganska tufft där ändå till en början. Men min mamma var ganska hängiven i den bemärkelsen av att hon var väldigt beslutsam om att om vi lyckades få uppehållstillstånd och så vidare, då skulle vi ändå kunna få en bättre framtid här i Sverige. Så hon stannade kvar med honom ändå, även fast vi hade väldigt goda alternativ till att flytta tillbaka till en relativt väl tryggheten. Så det ledde till att vi fick utstå ganska svåra omständigheter i den relationen med honom. Och det var lite såhär, både psykisk, fysisk misshandel kan man säga där. Och jag vet att han även låst in mig på rummet, just det, på nätterna bland annat. Just för att han själv hade en bakgrund av att hans föräldrar ville ha en tjej istället för kille. Och så fick de honom. Och då var han ganska oönskad på ett sätt. Så det ledde till att han själv kände sig ganska oönskad. Och lite kanske till och med lite exkluderad på ett sätt. Rent, vad ska man kalla det, relationsmässigt, eller vad ska vi kalla det, från sina föräldrar. Mm. Så att han hade problem, nästan lite mindre världskomplex kan man säga, som han led av. Så han kände konkurrens med mig, vilket ledde till att när jag var 3-4 år gammal och sökte trygghet från min mor, vilket alla barn i 3-årsåldern gör när man vaknar på natten av mardrömmar, så valde han då istället att låsa in mig på mitt rum, dramatiskt som det faktiskt var. Så då lärde jag mig det tidigt att jag inte fann den här tryggheten, kan man säga. Och jag satt här då 3-4 år gammal i ett nytt land, i ett nytt rum, och kom inte ens ut ur mitt sovrum när jag hade mardrömmar på natten, som vilken 3-4-åring som helst inte bör få uppleva. Utan vi vet ju också det från det här vad man kallar anknytningsteorin, om att det är jätteviktigt. Inom psykologi säger man det, att just att om man inte då har en primär omsorgsperson där, eller en anknytningsperson där som man kan finna trygghet och omsorg hos, så leder det ju till ganska förödande konsekvenser bara där, om ett barn då blir exkluderad den tryggheten. Mm.
För det är ju där i de första åren som man formas som mest dessutom i sitt liv.
Precis, första 3 åren, exakt.
Ja. Där fick du uppleva.
Ja, men exakt, här, liksom. Exakt. Så då fick inte jag den tryggheten där som jag var i behovet av.
Men när du blev, för att grejen är, det jag blir imponerad över med din historia där, det är att du kommer ihåg de här sakerna från att du var så ung.
Just det.
Och du kommer ihåg känslan av att bli inlåst på sitt rum och sitta där ensam.
Just det.
Och det måste vara ett hemskt för en 3-4-åring att sitta så där.
Jo, men det var det. Men det paradoxala var ju det att, jag vet inte, alltså barn är ju väldigt fantasifulla. Så jag har minnen av att jag satt där i det rummet, var inlåst på nätterna, och sen så var det som att jag fantiserade min morfar och vissa andra personer som ingav mig en trygghet, och sen hade jag liksom dialoger med dem i mitt huvud.
Mm.
Och sen hade jag, tror min morfar hade dött sen vid någon skede, och då liksom satt jag där och fantiserade att han kom tillbaka. Mm. Eller vad man nu vill tro på, liksom, att jag liksom upplevde att det var som att jag kunde ha en dialog med honom, och så var det som att den fantasibaserade dialogen ingav mig en typ av trygghet.
Mm.
Också liksom på något vis. Så att jag hade mycket upplevelser där, minns jag, när jag satt där. Det hade upplevelser av att jag ändå kände mig trygg på ett sätt, trots att jag också kände mig väldigt otrygg, så kände jag mig ändå trygg.
Wow.
Så jag har väldigt tydliga upplevelser av det faktiskt. Det är väldigt konstigt, för att rent utifrån ett psykologiskt perspektiv så låter inte det så begripligt, men just i den här upplevelsen när jag var 3 år gammal, det var även det som sen ledde mig in på meditation, tror jag, senare, för att jag fick en typ av upplevelse där, minns jag, när jag satt helt för mig själv och inte hade min mor och ingen trygg punkt att förhålla mig till, så var det som att jag fann trygghet i att bara vara med mig själv i det här rummet som var inlåst, i den här tystnaden på natten. Och det kunde jag sen associera med under ett senare sammanhang när jag satt på retreat, så var det som att jag kunde dra en parallell där och se att wow, den tryggheten jag upplever här när jag sitter här på den här kudden och så är det tyst här nu 5 dagar och inte pratar med någon är exakt samma trygghet som jag upplevde där när 3 år. Vad konstigt. Wow. Så kunde jag se den associationen. Mm. Vilket ledde till att jag förstod att wow, den här stunden jag sitter här på den här kunden, den här retreatet, det är nog inte, det finns en meningsfull begriplighet som jag kan associera gentemot från den upplevelsen jag hade när jag var 3, av hur jag kan finna någon trygghet som är som nästan på något sätt nästan djupare, nästan i mig själv på ett sätt istället för utanför mig själv.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt fascinerande.
Men det var nästan som att du blev tvingad till att så tidigt hitta tryggheten i dig själv, som många av oss andra lär oss att göra mer i vuxen ålder, om vi börjar med att sitta med oss själva och meditera och sådana saker.
Just det, just ja.
Du tvingades nästan till att göra det på det där sättet för att du blev inlåst där. Hur länge var det ni levde så?
Precis, vi levde så sen då bara några år egentligen. Jag kommer ihåg att det var fram till 1996, så kanske från 93-96.
Mm.
Och sen flyttade vi då därifrån. Min mamma sa nej, nu får du fan räcka. Så nu flyttar vi ut härifrån. Så då gjorde vi det. Och då flyttade vi ensamma till ett annat område. Det här var ju då i Södertälje var det faktiskt, av alla ställen man kan bo på. Så, och sen så flyttade vi dit till ett annat ställe där vi sen bodde. Under något år ensamma. Sen träffade min mamma en ny man.
Det här var alltid Södertälje, va?
Ja, det har alltid varit Södertälje, precis. Och jag hade så himla otur där, för att jag var så himla påverkad av de här 3 åren. Så jag var lite så här smått orolig ändå, ska jag säga. Och jag kände även av min mammas oro, för hon var ju ganska liksom, barn är ju väldigt känsliga och så där, för omger ofta så mycket mer än vad vi vuxna tycker om och tro. Vi pratar också om den här smittprincipen. Och det finns också en sån term inom psykologin också. Men då var det så att jag även hamnade på en ny skola. Så det var ju första året. Det var ju 1:an då på den tiden. I den tiden när man är 7 år gammal. Så, och där var det också lite svårighet. För att jag själv var lite orolig. Och kom från den oroliga, liksom, de oroliga åren som vi precis hade gått igenom. Så var det som att jag upplevde att det var som att jag lät fan mig själv i vissa situationer som inte heller var så trivsamma, situation till andra. Det var lite stök och bök och allt möjligt där då vid den tidpunkten också då. Så att jag hamnade ganska tidigt under liksom, vad ska man kalla det,
lite fel gäng,
ja, men fel umgängen, precis. Ja. Och jag kände ju, jag var ju liksom väldigt så här, jag var ju väldigt attraherad av äventyr och att det skulle vara någon spänning och det skulle kunna få någon kickar också. Märkte jag att jag var lite så liksom person. Jag fortfarande är lite grann, kan man säga, att jag dras till de här extrema, som det här klostret och de här retreaten, att det dras till mycket så här extrema.
Ja, du brukar skoja om det, att du
sammanhang.
Ja. Det är väldigt mycket extremt. Det är,
ja,
liksom,
men exakt.
Det är så här all in på det
all
mesta
in.
Du,
ja,
gör.
Men precis, det var ju så. Och allt det där, allt jag dragits till under åren och sådär. Och jag var även så lite grann då också. Så att jag drog så mycket till där jag fann äventyr och spänning. Så att och då hamnade jag mycket i olika, ja, olämpliga sammanhang. Och min mamma träffade sen en ny man. Och då var det så att jag hade så mycket motstånd mot män. För att den här första mannen inte hade hanterat sig så skickligt. Så då hade han jättesvårt att sätta regler mot mig och bestämma mig på ett sätt och komma in där i den konstellationen som jag och mamma hade byggt upp. Så att han, den nya mannen, han hade inte någon lätt tid helt enkelt med mig. För att jag var så himla också på ett sätt då och traumatiserad eller påverkad från den första mannen. Så att det var liksom inget bra, kan man säga. Så att jag var väldigt rebellisk och så drog jag till de här osunda umgängena och så vidare socialt sett. Och det var mycket som gjorde mycket bus, du vet. Och det var mycket äventyr och spänning. Och jag...
Var det sådana här grejer, typ bryta sig in på skolan? Alltså, typ
sånt. Ja, men sånt, ja. Precis. Allt möjligt sånt.
Mm.
Och jag tror även kanske att jag... Och så var det liksom lite våld och sådär. Jag tror jag åkte på lite stryk och sådär när jag var 7-8 år gammal också. För att jag också var kanske... jag kanske var lite kaxig också och gjorde lite liv ifrån mig också.
Uppkäftig.
Ja, men exakt. Jag la mig inte ner direkt på en gång, utan jag var nog lite rebellisk redan då mot alla möjliga. Så att jag fick nog lite stryk där också när jag gick 1:an, 2:an väldigt tidigt. Och sådär. Och så var det väl liksom på den tiden var det väl olika liksom barngrupper som tyckte att de liksom bestämde i det området, och sen skulle man komma där och visa att man själv hade något att säga till dem och så.
Men gud, var det sånt? Ja,
till och med
gäng,
sånt faktiskt.
Alltså,
ja, men
så
faktiskt, lite så, till och med så faktiskt. Ja, faktiskt. Och nu när jag tänker tillbaka på det så tycker jag lite gulligt, men på den tiden så var det inte så gulligt.
Nej, då var det blodigt allvar.
Ja, faktiskt, det var det faktiskt. Och de gick runt pinnar och alla tittade ilskefullt på varandra. Och
gud, det låter som värsta gängkriminalitet i ung ålder. Liksom.
Ja, men nästan lite så faktiskt. Mm. Och jag kände liksom mycket så här mindervärdeskomplex och så vidare. Så jag kände ett behov av att ofta hävda mig, minns jag. Så att jag försökte alltid ta mycket plats och visa att det fanns på olika vis. Mm. Och sen så liksom ledde det ena till det andra, så att det hamnade djupare och djupare i olika felaktiga, alltså dåliga umgängen helt enkelt. Så jag började där med snusa och röka väldigt tidigt när jag var 10-11. Och som sagt, jag var väldigt så här att jag utforskade väldigt mycket, vilket är också väldigt så här konstigt på ett sätt. För man pratar mycket om inom, som du vet, om du minns det. Som du säkert vet, gumman, hör på att säga Sara. Man får tänka sig för det här. Just det här som man pratar om anknytningsteorin också, om att för att ett barn ska liksom bli fullt psykologiskt utvecklad eller mogen, kan man säga, så är det en grund att man då har en trygg punkt att återvända till eller komma hem till, en trygg anknytningsperson som kan ge den här tryggheten som man också behöver, bara för att sedan kunna utforska och lära känna världen och sig själv. Så behöver man ha den här trygga punkten att alltid komma tillbaka till. För att annars så ockuperas helt enkelt, kan man säga, uppmärksamheten av att istället hela tiden leta efter trygghet. Vilket man ofta då söker i andra sammanhang. Istället för att utforska världen och sig själv.
Så allt blir liksom en överlevnadsgrej, att man hela tiden känner att man måste överleva och hitta trygghet istället. Exakt. För att känna att jag har tryggheten där, så nu kan jag gå ut i,
exakt,
världen och liksom
utforska,
se vad som händer här ute, ha roligt eller inte roligt. Alltså,
exakt,
allt.
Exakt. Och jag vet inte, för mig var det som att jag gjorde lite grann både och. Absolut, jag sökte såklart trygghet, det gjorde jag, men det var också som att jag utforskade väldigt, väldigt mycket också, för att jag var väldigt nyfiken på ett sätt också. Så det var liksom en symbios. Alltså det var en kombination av båda, att jag sökte trygghet. Säkert primärt, absolut. Så det var verkligen överlevnadsbaserat. För jag fann ingen trygghet någonstans. Men det var också för att jag var, men samtidigt i någonstans så hade jag också en enorm nyfikenhet som jag alltid har haft konstigtvis nog ändå. Som också ändå har drivit mig ganska, ganska långt. Än idag faktiskt. Så att personligen skulle jag ändå vilja säga, även anknytningsteorin skulle säga att det enda jag sökte efter var trygghet, så skulle jag själv rent subjektivt vilja påstå att jag ändå sökte, att det fanns mycket nyfikenhet också grundat i min sökande faktiskt.
Det ena behöver inte utesluta det andra, tänker jag.
Nej, men exakt,
det kan
absolut
vara tvådelat också, eller tudelat, säger man.
Ja, men verkligen, absolut. Mm.
Men så du började snusa och röka.
Så det ledde till det, precis. Ja. Så jag snusade, jag rökte.
För
och så
att du var lite, det var lite coolt,
exakt,
det var
vi släckte
spännande.
Julgranar på julafton.
Släckte julgranar på julafton?
Liksom bara för skojs skull.
Hemma hos folk.
Ja, men precis, på deras liksom gårdar och sådär. Vi tyckte det var jättespännande. Och sen sprang vi och skrattade. Det var så här, alltså deras belysning och så vidare som de hade på sina julgranar. Så släckte vi då. Och så kastade vi ägg såklart. Inte bara under Halloween utan året runt. Vi tyckte det var spännande. Och gjorde mycket sådana här busiga saker.
Mm. Kom alkoholen in i ditt liv typ här också?
Exakt, och då kom alkoholen in också. Där vid 11-12 års ålder.
Minns du första gången du drack?
Jag tror det kan ha varit första gången. Jag minns när jag var 11 i alla fall, kanske 10 någonting. Precis, så tog jag någon whisky från min mammas
förråd.
Vad ska jag kalla, alkoholskåp, alkoholförråd, ja, precis. Ja. Alkoholförvaring, utrymme, ja exakt. Mm. Sen minns jag att jag tyckte om det så mycket, så jag gick hem på rasterna faktiskt, från skolan och drack alkohol. Så jag gick tillbaka och bara, wow, det var ju skitkul, jag är social, wow, det är ju allt mycket, så mycket roligare. Det är ju perfekt, livet vart ju mycket roligare. Jag går hem på rasten och dricker lite till, wow. Och så gjorde jag det, så gick jag hem på rasten och drack lite till whisky. Så gick jag i skolan igen och var lite mer full, wow, vad spännande det här var.
Märkte inte folk där?
Nej, inte vid det tillfället i alla fall. Kanske vid något annat tillfälle om jag minns rätt. Jo, det gjorde de precis senare. Men inte just då, okay, inte första tillfället. Men absolut, det hände sen att folk märkte till det här. Så jag tror även skolan gjorde olika orosanmälningar sen så småningom på grund av, delvis på grund av den anledningen. Men också för att jag gjorde andra saker på skolan som inte var så lämpligt att göra med
allt
mina vänner.
Och sådär.
Ja, men exakt. Men då kom det också in orosanmälningar och så vidare, socialtjänsten, vilket sen ledde till att socialtjänsten hörde av sig med mamma, och min mamma då fick en kommunikation med dem och sa att jag var ohanterlig, vilket jag var vid den tidpunkten. För det var även så att jag började sen rymma hemifrån och började sova hos kompisar, och vi gjorde massa bus och vi... Gud, det var så länge sedan jag berättade om allt. Jag behövde verkligen tänka tillbaka. Det är svårt att komma ihåg allt det här. Det var så mycket som hände också under de åren. Men det pågick hela vägen ända fram till att jag var liksom, jag tror jag var 12 ungefär. Och då gjorde vi, och jag sov borta och jag sov ute med kompisar och vi gjorde massor med bus. Och så sprang vi in till centrum och det var massa så här stora äldre killar som var äldre än oss som vi såg upp till. Och sprang vi in dit och skrek bara, ah, era mammor luktar svinstia, ha! Och så sprang vi allt vad vi hade. Och så sprang de efter oss och så brukade de sen ibland få ta på oss, ibland inte. Ibland lyckades vi springa från dem. Och vi tyckte det var jättespännande. Så fick de ta på oss. Och så tyvärr så gav de oss några örfilar. Om inte till och med lite mer än så.
Men gud.
Ja, eller om inte till och med spöade.
Och ni bara typ ville det.
Och vi tyckte det var jättespännande såklart. Vi fick en kick utav det.
Det blev ett beroende.
Det var ett beroende, exakt. Mm. Och sen så var det så att jag började också liksom vara... Jag avvek hemifrån och längre tidsintervaller. Och det ledde till att min mamma berättade för socialtjänsten att jag var oantelig och att hon inte klarade av att... uppfostrade mig ordentligt, helt enkelt kan man säga. Så att det lärdes ändå till att jag var placerad faktiskt på ett familjehem. Och det var när jag 12 faktiskt.
Hur var det att helt plötsligt bli placerad i en annan familj i den åldern?
Exakt, så det var väldigt, så jag var väldigt orolig och rädd såklart till början. Men sen visade sig att jag hade väldigt trivsam tid där och det var en väldigt trevlig familj och väldigt trevligt att vara där och jag trivdes där. Jag tror jag var där under ett halvår eller någonting. Och jag träffade lite andra folk där också. Vilket faktiskt tyvärr gjorde mig lite värre. Vilket är det man ser under många HVB:ns placeringar och familjens placeringar ibland. När det är andra ungdomar där. För jag jobbar ju med det här idag som sagt. Så att jag har ju koll på det här just nu. Men man ser då att tyvärr. Och nu har det stått väldigt mycket om HVB och sådär i media. Men att man ser då väldigt ofta tyvärr. Att många av dem som blir placerade. Blir ju såklart då negativt påverkade av andra placerade. Där de kan bli värre. På ett sätt, istället för bättre. Och lära sig då dåliga beteenden, osunda beteenden. Och plocka upp dåliga vanor ifrån dem. Så det leder ibland till att vissa placeringar blir tyvärr sämre istället för bättre under sin tid, under sin vårdnadstid.
Så allt handlar egentligen om vilka man hamnar med på något sätt. Att det påverkar väldigt mycket.
Ja, men så är det ju. Vi är ju liksom väldigt påverkade av vår miljö. Ja. Speciellt då när man är lite otrygg och sådär i grunden. Och vill tillhöra och få bekräftelse och så vidare. Och man är väldigt... desperat i det avseendet, då blir det så att man oftast vill visa att man också själv kan vara värre än de här andra som man bor med och försöka överprestera och bevisa sig inför dem, va? Och då är det som att det tar fart oftast under den här placeringstiden, så att sen när man blir utskriven något år senare så är man oftast värre än man var när man kom.
Var det så det blev för dig?
Så var det för mig, exakt. Och man kan lära sig, eller kanske vissa håller på med vissa droger och så vidare, så ser man upp till de här, så kanske lite äldre ibland också, och så vill man då bli som dem, och så börjar man ta efter dem, och så kanske de introducerar en till andra substanser, eller ibland alkohol, eller ytterligare dåliga umgängen som kanske har vissa kriminella nätverksassociationer eller kopplingar, som man då kanske också blir involverad i ibland. Och sådär. Så att,
och det var det som hände för dig också?
Ja, men ungefär exakt. Mm. Men jag rymde sen härifrån om och om igen från det här familjehemmet. Och så rymde jag därifrån och sen så var jag borta i några månader, eller någon månad, veckor ibland. Lite olika beroende på. Och då sov jag utomhus eller så sov jag hos vänner och så började jag umgås med värre och värre kriminella människor egentligen. Och så började jag med att röka cannabis. Jag tyckte om det jättemycket. För jag upplevde att när jag rökt cannabis att jag kunde stilla min inre oro som jag alltid hade haft och känt sedan jag var liten. Och att det var som att livet vart bara lättare och bättre. Jag så mycket bättre. Så att jag rymde då helt enkelt. Mm. Och så var jag borta några månader, med några veckor. Och sen så placerade de mig tillbaka. Och sen rymde jag igen. Och sen placerade jag mig på ett nytt hem. Och så var jag där några veckor och sen rymde jag igen. Och så var jag borta några veckor och sov utomhus och hos olika vänner. Och gjorde olika saker där då för att tjäna pengar. Och jag hängde då med vissa kriminella individer och sådär som jag lärde känna som var äldre än mig. Så jag var väldigt ung, jag var bara 12-13 år gammal. Och alla som jag umgicks med var mycket, mycket äldre än mig. Så jag försökte alltid bevisa för dem att hävda mig. och visa att jag var lika modig och värdig som dem i det här sammanhanget, i det här kriminella sammanhanget.
Mindervärdeskomplexet kom fram där, så du var tvungen att hävda dig ännu mer.
Exakt, eller den otrygga ambivalensen kan man också kalla det, om man kollar på det utifrån ärkringningsteorin. Men det här pågick då under 2 år. Så jag hamnade på, jag tror det var ungefär på 8 stycken olika ställen. Så...
Varför tror du att du rymde så mycket?
Precis, så det är det här, man kan berätta det på liksom, från olika perspektiv och sådär, men
för det var inte så här att jag måste ut och röka mitt gräs grejen. Jag behöver, det var inte det som var.
Nej. Utan det var mer att jag hamnade på ett ställe och så upplevde jag att de gjorde det här av fel anledning. De gjorde det här för pengar. Jag kunde känna när jag kom dit att de inte gjorde det här för att hjälpa de ungdomarna, upplevde jag, som var på de här behandlingshemmena och familjehemmena. Utan de gjorde det enbart för att gynna sig själva, kan man säga. För att själva få någonting ut av det. Pengar oftast, såklart. Så det ledde då till att jag inte kände att jag kunde vara kvar där. För att de gav inte mig den här tryggheten som jag sökte. Så att de kunde inte förse mig med den tryggheten jag sökte. Så att för de inte kunde tillgodose det här primära behovet som jag försökte tillgodose. Vilket var baserat då i den här otryggheten som jag kom ifrån. Men... det var ju såklart väldigt krävande att flytta runt och bo utomhus, som jag gjorde majoriteten de här 2 åren. Och när man är sådär ung, 13 år gammal, bor ute på gatan, det är liksom inte optimalt.
Du fick sova på tåg och...
Ja, just det, precis. Jag sov på tåg och tunnelbanor och tåg under nätterna som gick där, precis. Jag kommer ihåg att vi tyckte om, jag och mina vänner, för jag hade vänner med mig också. Ibland inte, men ibland hade det. Och det gjorde vi också inbrott i olika tåg och vi klottrade. Vi höll på mycket med graffiti. Vi tyckte det var väldigt spännande. Vi ingick i olika såna här graffiti-gäng, kan man kalla det. Vissa av mina vänner var jätteduktiga, alltså riktiga konstnärer faktiskt. Men så tyckte de att leva det här äventyrliga livet av att liksom vara vaken på nätterna och inbrott i tåg. Och
leva på gatan.
Och leva på gatan och göra stora målningar. Vi såg oss själva som konstnärer faktiskt. Samtidigt som också det här kriminella livsstilen på något vis gick hand i hand med det. För att man associerade väldigt nära då till andra folk som... Många hade olika typer av missbruksproblematik samtidigt för sig.
Och du också, för du rökte väl gräs typ 24-7 när du var ute sådär?
Ja, men exakt. Och det var det jag gjorde under den tiden. Jag rökte gräs, precis. Ja.
Så du var bäng typ hela tiden och sen bodde ut på gatan och så i den här åldern. Alltså det är det här som jag reagerar på i din historia, att allt hände så himla tidigt.
Just det, ja.
Alltså när jag var 13 år visste jag knappt vad gräs var för någonting. Och du levde det där livet och liksom hamnade i kriminella gäng och allting.
Just det.
Och antar att du fick uppdrag och sånt av de här äldre saker du skulle göra som var kriminellt. Var det liksom så det var?
Ja, men det var lite så också. Alltså, jag tyckte det mest var bara... Alltså, jag fick en kick av äventyret i det hela. Jag trivdes aldrig i de här tunga kriminella sessionerna. Det var inte det jag var där för. Jag var bara där för den här kicken och äventyret. Och absolut, jag sökte ju trygghet... På något vis antar jag kanske, men jag vet inte. Det var liksom, alltså på ett sätt så trivs ändå i allt det. Jag tyckte verkligen om det. Det var som att tågluffa på ett sätt också. Vi reste runt på olika platser. Och det var inte som att jag bara liksom gjorde kriminella aktiviteter, snodde bilar eller fick olika jobb tilldelade av mig från högre kriminella. Vilket hände absolut. Men vi tyckte inte om att få det. Och vi fick, det är så inom de här kriminella associationerna. Att, som vi ser idag mycket bland annat, att det är absolut högre äldre som då använder yngre, framförallt så som var för mig då också när jag var under 15, att man då kommer och försöker liksom locka in de här 13-14-åringarna till att begå grövre brott, som ibland rån och så vidare till och med faktiskt, för att man ser att de inte är straffmyndiga och de är väldigt känsliga och sårbara för att bli manipulerade, och så använder man då det här såklart gentemot dem och använder dem i olika kriminella sammanhang för att utföra grova brott, som vi ser här med skjutningar och allting som händer i vårt land. Men det vi kommer till är att jag sen till slut var såklart inlåst faktiskt på något som kallas SIS, som är ju då en typ av en, alltså det är nästan som lite grann som ett ungdomsfängelse eller ett låst behandlingshem, på grund av att de ansåg att vi kan inte ha dig någonstans för att du rymmer hela tiden tillbaka till Södertälje, för jag kommer alltid till Södertälje för det hade jag min trygga punkt.
För alla de här hemmen som du nämnde förut, de var på olika platser i landet.
Exakt, ja. Exakt. Och någon var väl till och med ner mot Skåne, Malmö och till och med sådär under de åren, Växjö och så vidare. Men jag lyckades aldrig rymma tillbaka till Södertälje. Så då tänkte tydligen regeringen eller socialtjänsten att om vi låser in honom uppe i Boden utanför Luleå, långt upp, nästan upp mot Kala, upp mot Kiruna håll till och med, då kanske så då kommer han stannar.
Då stannar
han är där. Stilla, precis.
Då går inte, då kan han inte fly.
Då kan han inte fly.
Och hur var det där?
Exakt, så då när jag hamnade där, då var det jag först hamnade faktiskt på ett ställe här nära Södertälje, konstigtvis nog, i några dagar vid vagn här som heter Lövsta, så faktiskt, där faktiskt rapparen Kenring var också när han var 15. Och där bara grät jag och grät och grät och tänkte, det här kan inte vara sant, för att inlåst. Och jag tyckte det var så dramatiskt komma in, det känns som ett fängelse och man ser liksom lite cell liknande rum och så vidare, och det är inte alls liksom en familje vad ska man säga,
man har ett rum, en madrass typ.
Ja, men typ så. Och i början när man kommer dit, då går man igenom den värsta avdelningen, vilket är isoleringsavdelningen, där man hamnar om man inte sköter sig och om man är utåtagerande. Då har de en specifik liksom typ av cell, kan man säga, med bara en madrass på golvet, och det ser ut som gamla, liksom, en gammal cell i, inte vet jag, i någon gammalt fängelse liksom i USA, verkligen, eller Rio de Janeiro eller någonting. Alltså det är verkligen jättedramatiskt. Otroligt. Och då fick jag nästan, alltså då fick jag ju skräck i kroppen, att jag hamnade, men gud, ska jag vara här liksom? Det här är inte jag, ska jag vara inlåst här? Så jag fick ju panik och sådär, och det såg ju de på mig, så de tyckte synd om mig. Och vanligtvis ska man sitta i den här cellen där det bara man dras på golvet. Och sån här tjock, liksom, jätte, alltså en vad blir det här?
En meter typ.
Halvmeter.
Okej, okay, halvmeter.
Inte en meter, då jäklar. Då är det en tjock dörr. En okay, halv meter tjock.
En halv meter, ja.
Liksom metalldörr. Som stänger in en i den här liksom isoleringscellen. Och där ska man sitta i kalsonger oftast. När man inte har skött sig och så vidare. Men även när man kommer in och om man är drogpåverkad, vilket jag var. För att få ut drogerna ur systemet innan man går upp på avdelningen. Men jag till en början visste inte om att det här, den delen var en sådan del, så kallas avskiljningen eller isoleringen, där man inte får vara heller mer än 24 timmar om under 15. På grund av att det är psykiskt olämpligt just för en individ som är under 15 att vara i den miljön. Och så då släppte de upp en på avdelningen, för de tyckte lite synd om mig. Då fick jag komma till mitt rum, men det var ändå väldigt så här institutions aktigt, det är ju en institution, så det är konstigt. Och sen så skjutsade de upp mig till Boden då, 2-3 dagar senare. Och där grät jag också, och bara låg på mitt golv faktiskt i, om inte någon vecka i sträck, och bara grät.
För det var det samma fängelsemiljö?
Ja, det var samma miljö, det var likadant där. Och det är så här liksom, alltså för att förklara lite mer detaljerat så någon kanske förstår, så är sängen, alltså in, den sitter fast i väggen, så den är inmonterad i väggen. Det är samma med bordet som också är inmonterat i väggen. Och det enda som är fritt, ett löst föremål i rummet, egentligen en stol. Och man har ingen tv, den man har en radio oftast. Och sen har man massor med Kalle Anka-tidningar visserligen, som i och för sig är ganska underhållande. Men annars, förutom det, så fanns det inte så mycket mer. Och det är även ett stort pansarglas på rutan som är till och med skottsäkert faktiskt.
Gud, jag förstår att du grät. För du var bara 13 då?
Ja, men precis. 14 var jag.
14?
Okay. Nej, jag fyllde 14 där. Så var jag. Jag var 13, jag fyllde 14, exakt. Där. Så att, och den upplevelsen var också så här jättemärklig. För att det var som att jag igen fann mig själv på det golvet. Kalla golvet, betonggolvet. Och grät. Och kände mig helt utlämnad. Jag hade ingenstans för tryggheten. Och det var så att i den stunden var det plötsligt som att jag, efter några dagar av att jag grät, plötsligt från ingenstans kände mig på något vis hållen och trygg från ingenstans. Och jag förstod inte hur det gick till. Men på något konstigt vis var det som att jag kunde förnimma en trygghet som inte var predikerad på någonting utanför mig. Till något objekt eller till någon person eller ens till någon relation. Det var som att jag bara fann någon villkorslös trygghet i min upplevelse som inte var predikerad på något specifikt. Och jag kunde inte sätta finger på vad det var, men efter några dagars gråtande, vilket är ganska lång tid. Jag tror de flesta kanske gråter någon dag sedan, sen kanske man ringer någon vän förhoppningsvis. Men jag kunde inte göra det, jag kunde finna trygghet någonstans. Och personalen där liksom, jag vet att någon där försökt prata med kunde börja, men jag vägrade prata, för jag var liksom helt liksom omsluten, alltså av min egna skam på något vis också, tror jag, där vid den tidpunkten också, och av min sorg bara av att vara i det sammanhanget. Så att jag var nog inte så, det var nog svårt att liksom ha en dialog med mig, tror jag. Så till slut så fann jag den här tryggheten från ingenstans, i alla fall efter några dagar. Och det var också som att jag processade de här åren också, av att jag hade befunnit mig utomhus och bott på gatan och varit med om massor med upplevelser faktiskt. Ganska traumatiska upplevelser ibland faktiskt. som inte hade kunnat fått landa i mitt psyke eller mitt medvetande riktigt ordentligt för att jag var alltid på språng. Mm. Så att när jag var inlåst var det som att jag fick den här tiden av att jag inte längre kunde fly. Jag kunde inte fly för jag hade flytt. Varenda ställe jag kom till så flydde jag. Jag flydde. Och nu när jag var inlåst var jag tvungen att möta allting. Så när allt det här när jag grät och svettades under de här dagarna, för jag svettades jättemycket och grät ju, att det var som en typ av en bearbetningsprocess av att möta allting som jag inte flytt ifrån, kan man säga. Resultatet av det var att jag fann en stillhet som kom från ingenstans efter att jag hade gråtit flera dagar. Så vi pratar också om psykoterapi eller under meditationsretreat som man kan komma till när man har gått igenom en typ av utrensande period. När man har pratat ur sig, exempelvis i psykoterapi pratar vi om att man pratar ur sig. Eller att man under meditationsretreat bara har gått igenom också en intensiv detoxifying process, kan man kalla det också, utrenande process. Där man plötsligt efter det här, eller som ett hårt pass kan man säga. Så det kan man folk nog relatera till. Att man har tränat jättehårt, eller sprungit allt man bara har och fått ur sig allting. Bara, åh, verkligen. Och sen efter bara, får man den här serotoninkicken och bara finna stillheten och den ron som plötsligt bara kommer och tar över en efter att man har haft jättesvårt, jättejobbigt. Och så var det. Så att när jag fann den tryggheten och den stillheten var det som att jag sen bara inte grät en enda tår på flera dagar. Och plötsligt kunde jag gå ut på avdelningen, vara social, inte vad som hände. Det var som att sakna min vänner där. Och plötsligt var det som att jag började bestämma mig. Jag fann mig själv i tillstånd där jag började bestämma mig och att jag förstod att allting jag hade gjort hittills inte var rätt. På ett sätt. Och på ett sätt var det rätt. För det hade lett mig dit där jag var. Men på ett annat sätt var det inte längre rätt. Utan nu skulle mitt liv handla om något annat. Eller fann en öppning i mig själv på något vis av att jag skulle orientera mitt liv utifrån att på något vis bidra med någonting på något vis till andra människor som jag inte just då riktigt visste vad, men jag visste att det var någonting. Och jag kunde känna det på ett sätt i mig själv, upplevde jag. Så
det föddes på något sätt en vilja att göra någonting mer och någonting annorlunda än vad du hade gjort innan.
Exakt, något mer konstruktivt. Exakt. Vilket det, innan var det bara som att jag var vilsen och av den här vilsenheten så bara kändes bara allting väldigt destruktivt. Mm. Och jag fann mig själv destruktiva associationer och relationer som ett resultat av det. Den här upplevelsen på det här låsta behandlingshemmet, det la ändå verkligen grunden till att jag insåg att det här, även människorna jag träffade där, vill jag bara också lägga till på den institutionen, så insåg jag också att wow, den här vägen är verkligen inte rätt och det handlar verkligen om att vara på sitt liv och göra det bästa man kan av det. Vi kan inte slösa bort det här livet på onödiga saker, utan när livet är dyrbart och det är kärt. Och vissa av oss har haft mer olyckliga omständigheter och sämre förutsättningar som vi har fötts in i, som inte vi själva ens har valt. För ingen av oss väljer vilka förutsättningar eller omständigheter vi ska födas in i. Men man kommer till en punkt där man förhoppningsvis får något utrymme där man kan se att man har ett val någonstans. Och att det är upp till en själv att göra det bästa man kan med det man har fått. Och det var det jag insåg där någonstans. Okej, jag har inte valt allt det här på ett sätt som jag har fått in i och som har varit en del av min uppväxt och av mitt liv hittills. Men jag har ett val här och nu av vad jag ska göra med resten av mitt liv.
Okej, och sen så var du på det här SIS-hemmet, säger man då? Säger man SIS-hem? Vad konstigt det känns så. Ja, du var där ett halvår.
Ja.
Och sen så hamnar du på ett nytt behandlingshem som i princip förändrade hela ditt liv.
Exakt. Ja. Och det var då jag hamnade hos Ralf Hansen, heter han då, som hade haft det här familjehemmet, HB-hemmet, han hade haft då i 30 år. Och jobbat med ungdomar i 30 år. Och han var ju då min förebild. Och var liksom på något vis exakt det som jag behövde vid den tidpunkten. Utifrån ett perspektiv av det som nu var viktigt för mig att få. En relevant förebild som hade gjort det här jobbet som han hade gjort i 30 år. Och hade en otrolig kunskap. Han var så otroligt kunnig, allmänbildad, intelligent. Kunde väldigt mycket om allt som hade med behandling, psykologi att göra. Han var också delvis lite andligt orienterad, vilket också fick in mig på den här andliga dimensionen i mitt liv och meditation och sen utövandet. Och gav mig då bara en trygg grund och en väldigt adekvat, alltså en optimal modellering av hur en sund vuxen människa förhåller sig till sin omgivning i den här världen egentligen.
Ja, men för det
han verkligen modellerade det väldigt, väldigt väl för mig. Verkligen.
Och han hade väl det här behandlingshemmet med sin fru?
Exakt.
Utanför Sandviken i Torsåker.
Just det.
Ja. Och på något sätt som jag har förstått från din historia rätt, så var liksom skillnaden den här gången när du kom till dem, till skillnad från de andra behandlingshemmen du var på, var att här kunde du känna det här genuina som du hade saknat på de andra behandlingshemmen. Det fanns verkligen här.
Mm.
Det här att de ville faktiskt hjälpa dig på riktigt. Och det kunde du verkligen känna. Du kunde för första gången börja få känna på hur det var att känna, för att känna sig trygg med andra
just
människor.
Det var exakt det som hände. Men de var det väldigt påtagligt att de gjorde det av rätt anledning.
Mm.
Att de inte gjorde det bara för pengar eller dylikt, utan de gjorde det för att de genuint ville hjälpa ungdomarna som kom dit. Mm. Och de hade också en djupare värderingsgrund än många av de andra ställena. För de var väldigt, medvetna människor, och de var väldigt kunniga kring behandling, psykologi, och också lite så här smått, inte det, absolut inte religiöst orienterade överhuvudtaget, men lite andligt orienterade ska jag säga.
Mm.
Där de också var inne i det här med meditation och så vidare, va? Som ett sätt att möta livet på. Och också möta livet från en djupare hållning, ett djupare förhållningssätt. Som inte är predikerat på att man alltid är så himla bekymrad över vad andra tycker och tänker om en. Utan mer väldigt orienterad utifrån vad som är viktigt för en själv. Vad är min värdegrund och vad det som är viktigt för mig, och har jag styrkan, modet och tryggheten att kunna utgå från den platsen, så det är en helt annan hållning, och de verkligen modellerade den hållningen för alla.
Du fick börja bygga en trygg grund där, helt enkelt.
Verkligen.
Ja. Och det var ju också allt det här som gjorde att du faktiskt kände att jag behöver inte rymma härifrån.
Exakt, så där var jag sen kvar i 6-7 år.
Mm. Från att du var 15 till
14. Från 14 till att jag var 20-21.
Ja. Och hur var du annars under den tiden då? Var det liksom direkt när du kom dit att du bara lugnade ner dig? Liksom, hur var du?
Nej, precis. När jag kom dit så var jag väldigt ödmjuk, för jag hade haft en ganska tuff upplevelse på den här institutionen. Jag var ändå väldigt öppen och tillgänglig för vad livet kan erbjuda. Så att jag fick sen då rätt relevanta resurser från den här individen och från den här människan Ralf och från det här behandlingshemmet. Jag kunde börja gå i skolan igen, jag tog igen allt plugg.
Gick inte du helt ensam på en skola?
Jo, det var en friskola som de satte upp, det var helt ensam, precis med två lärare. Så att jag fick ju mycket uppmärksamhet.
En jättestor byggnad och du var den enda eleven.
Exakt.
Varför
exakt.
Var det så jättekonstigt ju?
Exakt, verkligen. Men jag behövde det för att... Ja, det är verkligen konstigt, verkligen. Alltså, jag var ensam med två lärare på en hel skola. Jag var till och med på nyheterna då, för till och med TV4 kom och filmade eller vad det var. Men som sagt, jag behövde det då, för jag behövde uppmärksamheten för att kunna ta igen allt plugg som jag hade missat och sådär. Och så bodde jag där även med fem andra fosterbröder. Men under min tid där i början har jag för mig, du får se nu, då var jag nog nästan helt själv ett år med Ralf bara. Han var även ordförande för alla behandlingshem, alla HBM i hela Sverige, så jag hade en sån tur med honom. Han var väldigt duktig på det jag gjorde, och han var väldigt genuin, autentisk människa, och det var som att jag aldrig hade träffat någon som honom under hela mitt liv någonsin förut.
Mm.
Så det var som att jag såg att någonting annat var möjligt, för allting annat jag hade mött innan var bara folk som mådde dåligt. Jag kunde se på mina föräldrar, tyckte jag, och alla andra människor att ingen var väldigt lycklig eller tillfreds med sig själv eller sitt liv. Jag såg att folk var hela tiden så bekymrade och rädda för vad alla andra tyckte och tänkte om dem. Jag såg liksom att, jag upplevde liksom att den här världen var ingenting som jag ville vara en del utav inom mina tidiga tonår. Så det var som att jag kunde inte se hur jag skulle finna plats i den här världen på något vis. Men när jag träffade honom var det som att jag såg att det fanns en annat alternativ till det här livet. Som var bara mer predikerat på något mer meningsfullt, skulle jag vilja kalla det till och med.
Mm.
Och då behövde jag inte söka det här meningsfulla på något dysfunktionellt sätt eller i någon desorganiserad relation eller vad det nu kan vara för någonting som jag var i innan. Det var sen min grund till att jag sen började plugga. Jag började också hålla på mycket med träning. Så jag började också, jag har alltid varit lite extrem, så jag började även tävla i bodybuilding faktiskt. För att jag fann att det var en lärorik väg där jag fick börja utforska mig själv psykiskt och fysiskt. Och hur jag reagerade under de här olika utmaningarna när man åt på ett speciellt sätt. Och när man tränade väldigt mycket. Och det var lite så elitnivå, för jag började sen tävla. Jag vann inte en tävling, men jag kom väldigt bra till och sådär. Så drevs jag av det på ett sätt och började utforska den branschen, den industrin. Men där fann jag sen massor med dysfunktionella aspekter också. Så sen så vände jag ifrån det, från den riktningen. För jag har varit också modell ett tag, fitnessmodell. och ska flytta till USA och plugga och jobba som modell där under olika träningssammanhang och under vissa reklamfilmer och så vidare. Jag fick en agent där i Washington. Men sen så kände jag att den branschen var så himla dysfunktionell, för det var så himla mycket osunt i den branschen som man kan tänka sig att det är, för den är väldigt ytlig. Så där kände jag att det inte var riktigt rätt riktning. Så då började jag ställa studera åt det här hållet av vad min förebild, fosterpappan som jag kallar honom, Ralf, hade modellerat mig på ett sätt. Så då började jag ta tag i det sagt men säkert till slut och började studera då inom den här branschen som jag nu jobbar inom KBT, och studerade då socialpedagog och sen gick en grundläggande psykoterapiutbildning och studerade då alla de här sakerna som, där du och jag fann varandra såklart då också.
Precis. Ja. Får jag fråga, du vet när du började med bodybuildingen så tidigt, eftersom att du slutade ju röka, du har ju varit drogfri nu sen du kom till Ralf. Eller hur?
Mm-hmm.
Det är 20 år. Det är ganska ballt faktiskt.
Det är ballt.
Ja. Men tror du att den grejen med att komma in så extremt i bodybuilding hade var någon sorts kompensation också för att du inte längre kunde ha andra saker att hålla på med?
Absolut, absolut. Men det tillgår så också vissa behov som behöver tillgodoses på olika sätt, som också hjälpte mig också att jag såg också själva den resan mycket som en personlig utvecklingsresa, för det handlar mycket om att jag utforskar mitt inre genom en yttre konstform, vilket jag sen fann ett annat sammanhang när jag började studera sen att det var en väldigt vanlig relation där, att man använder en konstform för att lära känna sig själv på ett djupare plan, och det var det jag upplevde min bodybuilding som också, att det var, jag använde min kropp som ett konstobjekt för att forma den och sen så visa upp den på ett sätt som man gör i en bodybuilding-tävling.
Mm.
Och det gjorde att jag fick möta vissa saker hos mig själv. Så det var inte så mycket utseende fixerat egentligen, utan det var mycket också orienterat utifrån saker som jag utforskade internt.
Mm.
Sen kunde jag se att det drevs av någonting djupare och att jag ville lära känna mig själv på ett sätt. Som jag sen fann då, för sen när jag började studera de här KBT-orienterade utbildningarna och så vidare, det sen som idag när jag jobbar som KBT-terapeut på olika behandlingshem så där, som jag gör idag, så har jag också under den här tiden också, som du vet, bott på ett kloster och mediterat en hel del, och det var också en del av min resa och gör det under några år. Jag har, det är ju en speciell period, så många bor ju där på heltid, och en stor del av mina år där var ju också att jag samtidigt också bodde lite på deltid, så jag hade också ett jobb mellan oss som jag åkte iväg till någon period, vet jag, om kanske var några år, så åkte jag väl, var väl där någon gång sådär varannan vecka, och sen varannan vecka åkte jag jobbade. Och då var jag ansvarig av ett behandlingshem, eller det var ett utslussningshem egentligen för folk som hade bott på ett behandlingshem. Och då hade jag ansvar över det varannan vecka, ensam, över 8 ungdomar varannan vecka. Och sen varannan vecka så åkte jag tillbaka till klostret och så bodde jag där, och då mediterade vi och hade retreats och så vidare. Och mediterade alltid minst 4-5 timmar om dagen eller någonting. Och
det är alltså zen-buddhistiskt.
Ja, men exakt, exakt.
Eller zen, säger vissa.
Precis, det är en miljö där som verkligen liksom hjälper en att fördjupa sin närvaro, jag tänker nuet. Och från, jag vet inte vad det var, nej, från 6 till 9 på kvällen så gör vi inte annat än att bara leva i den miljön, och vi jobbar och gör det arbetet som är relevant på gården, samtidigt som man hela tiden inte pratar allt för mycket utan fokuserar på sin övning, och sen pratar vi mest under måltiden och sådär. Men det hjälpte mig, jag fann under den tiden att det var väldigt adekvat, för det var som att jag varannan vecka kunde ta in den här, det jag lärde mig där på klostret, in i den här miljön när jag jobbar med ungdomarna och vara mer närvarande med dem och hjälpa dem mer. Mm. Adekvat, vad man ska kalla det. Jag kunde vara mer tillgänglig för dem på ett sätt som inte jag annars kunde, märkte jag.
Mm.
Sen så var det någon period där jag nästan var där på heltid under en kortare period, om det var någon halvår någonting där på det klostret, och sen så lärde mig jättemycket där, just att möta mig själv och saker som jag inte hade mött innan under behandlingsorienterade sammanhang. Jag har gjort jättemycket behandling under mitt liv och gjort jättemycket psykoterapi och KBT-terapi och allt vad jag har gjort. Och sådär. Men sen var det som när jag hamnade på klostret, som att jag fick möta andra saker hos mig själv som jag inte hade lyckats möta i något annat sammanhang. Det jag fick lära känna mig själv mycket mer djupare, mycket mer fundamentalt än jag gjort innan. Men till en början var det en chock att hamna i den miljön.
Mm.
I den retreat-orienterade miljön, den klosteraktiga.
Ja, och det är fortfarande där du har ibland.
Jag har ju fortfarande, jag bor ju relativt nära och sådär till det här klostret, så jag är där och hjälper till och volontärarbetar och är med på vissa sittningar ibland och sådär, men det är inte alls så som det var förut såklart, och nu har jag en relation med dig.
Mm. Och du har fått en trygg anknytning.
Jag har fått en trygg anknytning, precis. Jag lever inte direkt som någon munk eller någonting, vilket jag inte ens tycker är poängen med någonting av det här egentligen, utan poängen är att få in liksom allt det här i ett vardagligt sammanhang där man har en relation eller där man... ha barn som vi ska ha.
Mm.
Jag vet inte om du har sagt
det. Jo, det har jag nog sagt innan i introt här.
Okej, okay, jag säger det nu, precis. Att vi ska barn, eller man, där man har barn och familj och så vidare. Mm. Det allting handlar om i slutändan. Så att leva ett vardagligt liv från en plats som är förankrat inte så mycket i vad andra tycker och tänker om mig.
Inte alls faktiskt. Du är väldigt bra på att inte bry dig om vad andra ska tycka och tänka.
Exakt, man kommer från en plats som är lite mer autentisk, lite mer genuin, förhoppningsvis, som gör att man då kan vara mer intimare i sina relationer och leva ett liv som är mera, förhoppningsvis mer givande och mer meningsfullt, där vi inte behöver dricka alkohol eller någon substans eller någonting. Exakt. För att fylla det tomrummet, utan istället gör det genom att vara närvarande i nuet med det vi har runt omkring oss.
Mm.
Och vara tacksam över det vi har. Jag uppskattar det på ett sätt som vi ofta av oss inte gör, för vi är så himla framtidsorienterade. Och tänker alltid att allting ska komma där framme någonstans. Mm. Och att, som att inte det vi söker finns faktiskt här och nu redan. Det är väldigt tråkigt att vi inte kan se det.
Mm. Nu lever jag ju nära med dig och så, men det, jag tycker bara det är så himla fint att veta att du började där som treåring redan egentligen, kan man ju säga, att du började din meditationsresa redan när du var inlåst på det där rummet och liksom kände ändå den där tryggheten i dig själv. Och sen att det nu är någonting som du genom hela den här livshistorien som du precis har berättat, och tack vare den här fantastiska Ralf och liksom fina människor som du stod på längs vägen också såklart, men att du på något sätt har...
Och de på Sengården såklart.
Ja, precis, på Sengården. Shoutout till Sengården.
Shoutout till Sengården. Stort shoutout.
Ja, men precis. Nej, men såklart. Men alla människor som du liksom har haft the blessing to get to know och som har liksom fått komma in i ditt liv och som du har fått vara en del av deras liv, liksom att det också verkligen... Det var så fint hur allt det här liksom kommer till, hur du nu hjälper andra som är i den situationen. Och jag märker ju verkligen, jag som lever nära dig också, hur stor skillnad du gör också, mycket tack vare att du är så öppen med vad du själv har gått igenom och kan använda det nu för att hjälpa andra.
Mm.
Och inte bara dina erfarenheter utan också faktiskt mycket som det är just den här meditationspraktiken.
Ja.
Som gör att du inte bara hjälper dig själv, inte bara mig, din framtida familj, utan också liksom alla andra runt omkring dig som du har att göra med. Så tack för allt jobb du har gjort med dig själv.
Åh, vad fint. Vad fint sagt av dig.
Jag är lite hormonell nu när jag är gravid, så jag blir lite gråtig när jag lyssnar på din historia också. För det är så fint bara vad du har gjort.
Ja.
Ja.
Ja, jag vink.
Ja, det är det faktiskt. Och vi har pratat jättelänge nu, älskling.
Ja, just det.
Är det någonting annat du hade velat tillägga?
Ja, nej, precis. Men jag skulle också kunna tillägga att det här med att det är ju så att så som din podcast ändå handlar om någonstans, om att just att vi försöker ju alltid fylla något tomrum hos oss, och vi alla gör det på olika sätt. Men det är just det här att vi hela tiden har ett behov av att fylla tomrum. Och det är som att det behovet aldrig kan tillgodoses, för att vi fyller det och sen så blir det tomt igen. Och det är som att det spelar ingen roll vad vi fyller med. Vare sig det är vin, eller om det är en relation, eller om det är någonting annat. Till och med som vi kan uppleva meningsfullt ibland faktiskt, till och med, kan faktiskt användas också som en beroende, som en drog. Mm. Det konstiga med det här är att det är ett dilemma. Alltså att finna svaret på hur man löser det tomrummet egentligen. Och det är mycket det som är... Alltså, gåvan av att även kunna möta sig själv och sina obekväma upplevelser. För vad man finner är att man oftast försöker fylla det här tomrummet som ett resultat av att man inte kan vara med sina obehagliga upplevelser. Och jag som såklart jobbar med KBT-terapi och sådär, bla bla, jobbar ju med det, med att hjälpa folk att möta det. Och det är exakt det du har gjort nu när vi var på det här retreatet. Och det är som att det är exakt det som, så som jag upplever din podd i alla fall, att det är även det du försöker hjälpa andra människor med också, att se att det finns andra alternativ.
Mm.
att hantera obehag på än att fly in i vin.
Det är där du brukar säga till mig, för det ska jag säga också, att du hjälper mig väldigt mycket med många av mina så här faktaavsnitt och liksom mycket av det du, som jag, även fast jag har gått beroendeterapiutbildning, så ger du mig väldigt mycket av din erfarenhet och sånt också som du delar med dig av till mig. Och någonting som du ofta brukar säga till mig är liksom att så här, att allt beroende handlar egentligen om att man flyr från ett obehag. liksom. Och det är precis det som många som har alkoholproblem gör, det är att det är något obehagligt som man försöker fly ifrån hela tiden. Även fast man kanske inte direkt ser det som att vadå, jag dricker ju inte bara när jag mår dåligt, jag dricker när jag mår bra också. Men det är någonting, det är ett obehag i sig som du kanske inte lägger märke till ens.
Ja.
Men det är där liksom, är det inte det du brukar säga?
Absolut, absolut. Uh-huh. Exakt. Uh-huh. Och det är det jag menar på, lite om vad man kommer från för plats, att just det man kommer från. Man försöker, att ofta så här, på två rörelser brukar man säga att man försöker undvika någonting och ta sig an någonting. Att man försöker liksom, så att man försöker åstadkomma välbehag eller tillfredsställelse och försöker man undvika obehag. Mm. Det är liksom de två rörelserna. Och så vill jag säga det att som du gör skickligt på din podd, där du ändå erbjuder olika alternativ till att istället möta det obehaget igenom, istället för att försöka fly undan det med alkohol som många gör, så vill jag bara säga att jag tycker att det är väldigt fint och väldigt vackert även det du gör, och att du även erbjuder till och med ett helt community för så många människor.
Mm.
Vilket verkligen ger dem en tryggt sammanhang att kunna bolla med andra kring av hur man kan gå tillväga för att leva ett liv som är nyktert.
Mm.
Och inte är baserat på att man ska vara sinnesberusad och inte vara närvarande i sitt liv. Mm. Vilket är det det på något vis handlar om i slutändan, att folk försöker undvika. Så jag tycker bara det är väldigt fint allting du gör. Jag är väldigt tacksam för att du tar med mig på den här podden, och jag ber om ursäkt för att jag pratar så långsamt, för vi var på retreatet precis, så att tankarna...
Jag tycker att du pratar långsamt.
Ja, det gör inte det, för tankarna är lite långsamma idag och man är lite spacad och sådär. Ja. Men jag är väldigt tacksam för att jag får vara på din lilla poddbebis här, och nu ska vi ha en bebis här tillsammans också, så det blir många bebisar.
Min poddbebis, vår syskon.
Men jag är väldigt tacksam i alla fall, så tack så jättemycket för att du har med mig.
Du är så fin, tack snälla för att du ville vara med. Och det var någonting jag skulle säga, och förlåt att jag, det känns som att jag har avbrytit dig också jättemycket, jag ber om ursäkt för det.
Ingen fara alls.
Men får jag också ge lite reklam till dig?
Ja.
Eller om dig. För jag säger det, att du är ju alltså beroendeterapeut, så liksom, är man mer nyfiken på dina tjänster och så kan man gå in på din hemsida.
Exakt, jag jobbar som KBT-terapeut.
Ja, om man är nyfiken på att se mer vad du gör och så.
Jajamän, precis.
Kan man spana in gynnsamterapi.se, är det va?
Exakt, gynnsamterapi.se är också en Facebook-sida. Och jag erbjuder terapi både privat, och jag håller även gruppterapier och sådär nu under... Jag åker till lite olika behandlingshem och så vidare. Så ja, precis, det är jag. Och jag är ju handledning till dig.
Ja, precis. Det är handledning till mig också. Exakt.
Det är ju typ det. Ja,
men, och handleder men, andra också har du väl gjort.
Lite exakt, och handleder andra har jag också gjort. Inom just KBT då.
Ja, men det är fint. Jag måste bara säga det. Att det här, att det är verkligen KBT också ett sätt att jobba med beroende på. Så att det är väldigt...
Absolut,
givande.
Absolut.
Det är det vi har lärt oss mycket i vår utbildning också.
Exakt. Mm. KBT är väldigt orienterade utifrån beteenden.
Mm.
Och det är mycket det du jobbar med när du jobbar som beroende coach nu, som gör att man försöker, att du försöker hjälpa dina klienter med att erbjuda olika alternativ eller själv finna egentligen olika alternativ.
Precis.
För egentligen vi som terapeuter, det när vi gör är att vi egentligen inger, vi är egentligen bara som en vad ska jag säga, som en klar spegel eller som en
bollplank,
ett tryckt
typ.
Bollplank kan man säga. Som där bara klienten själv får utforska och bolla med oss för att själv inse och komma fram till vad som kan vara bättre alternativ för dem själva.
Så det blir inga pekpinnar eller så.
Nej, men exakt. Utan bara vara en trygg, in i en trygg, alltså erbjuda en trygg association att kunna förhålla sig till för att själv kunna utforska och finna svar på vad som är rätt för en själv. Istället för att konsumera alkohol eller vad man nu gör för något.
Precis, och det är ju oftast i samtal som man kommer fram till sånt. Annars, alltså om man istället för att inte göra det, gud jag känner att jag inte heller kan prata mer nu. Men istället för att göra, det är oftast när man får börja prata om saker själv som man hittar lösningen i sig själv också. Liksom. Så det är därför det är så hjälpsamt. Så.
Exakt, och speciellt om man har en trygg association som förutsättningslös bara kan finnas där. Så kan det hjälpa en individ som har en otrygg anknytning. Där när den var liten varit överväldigad av sin stress och sitt trauma, som jag som satt i det här rummet när jag var liten, blir överväldigad av sin upplevelse och då inte gör den upplevelsen så meningsfull och begriplig, så man kan inte processa den upplevelsen i den stunden. Så vad händer? Jo, då rent adaptivt överlevnadsmekanistiskt, man förtrycker ner de här sakerna i sitt undermedvetna, så lagras de och sparas där och bearbetas aldrig. Men när man får en trygg association, som jag fick då när jag var 14 och handlade hos den här personen Ralf på det behandlingshemmet, så fick jag då en trygg association där jag fick en miljö som sen kunde hjälpa mig att börja ta itu med de här sakerna som fanns i mitt undermedvetna. Och då kunde man på så vis, vad man kallar läka. Då börjar man själv läka. Och vad händer då? Jo, då börjar man märka att alla ens beteenden börjar också bli bättre. Och saker som alkohol eller sugbegär av alkohol kan faktiskt till och med försvinna. För att mycket av våra begär kan vara predikerade eller baserade på vissa behov som inte var tillgodosedda när vi var små. Och då kan det otillgodosedda behovet vara ett behov som blir förtryckt ner i vårt undermedvetna. Så sen skapar, kan man säga, ett begär egentligen som kan uttrycka sig av att vi känner ett behov av att fylla tomrum som inte finns, exempelvis genom alkohol. Och då kan den här terapeutiska relationen hjälpa en att börja läka det. Då man bara kan få komma i kontakt med underliggande förtryckta saker som vi då kan låta få komma upp till ytan och ses och genomskådas och processas och läkas.
Mm. Ja, jättefint. Med det sagt så avrundar vi.
Okej.
Okay. Tycker jag.
Bra. Ja. Tack så jättemycket.
Tack för att du kom hit, älskling.
Tack.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av